P1 Dokumentär. Dansk jävlar.
Och då hade det kommit några. Vad fan, sa de, de hälsar ju inte. De bara tittar, sa de. De tittar rakt fram och hälsar inte när vi kommer. Är de flummiga eller vad är det? Vi tyckte ju... För så var det faktiskt.
Smålänningar, de är mycket fördomsfulla. Mycket, mycket, mycket fördomsfulla.
Plötsligt fanns det mängder med danskar i den småländska skogen. Klädda i färggranna mönstrade kläder och med långt hår. Snart spreds rykten om vilda orger och knark.
Kollektiv och dansk för dem, det var ju liktydigt med gruppsex.
Nu har jävla knarket kommit till byn.
Åh, oh, dumme svenskar.
Jag ska fälla mig med tillbaka till København.
Dansk jävel.
Det här, det är berättelsen om dansk kolonin i Småland.
Jag var 7 år gammal så flyttade jag till Sverige sammen med min far. Vi var 4 syskende och han där. Och min mor flyttade med oss, ja.
1969 är Naja 7 år. De är 4 syskon i baksätet på bilen som kör upp genom Sverige. I framsätet sitter mamma och pappa.
Vi körde upp och parkerade vid sidan av huset och så strömmade alle vi børn ud af bilen. Og så var der sådan en kæmpe stor sten, som der kan være i Småland. Og vi løb op til den. Vi har aldrig set noget lignende.
Familien har købt et hus i slutet af en grusväg. Præcis ved en sjø. Platsen hedder Korrehult. En gang var det en liten by med torp, men nu finns bare et par hus kvar. Töger, barnens pappa, er utbildad biolog. Han har stort skägg, långt hår och i hans mungipa hänger oftast en pipa. Han har stora planer för sig och sin familj. Och han vill ge sina barn någonting han upplever att de inte kan få i Danmark. I skogen ska de skapa ett nytt liv, långt bort ifrån social kontroll och byråkrati. Här i naturen ska de bestämma själva. Men saker blir inte som planerat och snart uppstår konflikter. Barnens mamma trivs inte.
Hon tog med men kunde inte hålla ut och bo upp i vildmarken. Så tog hon till København för att tjäna några pengar. Och så till sist så blev hon bara dernede. Och så blev de skilt. Så där bodde vi alene i det første år. Og så begyndte folk at flytte ind.
I lokaltidningen Östra Småland poserar några av de första pionjärerna med stegar och verktyg framför en gammal skolbyggnad. De berättar att de ska starta en interskandinavisk skola med plats för 60 barn. Undervisningen ska de danska föräldrarna själva sköta. Hanne är ett av barnen som kommer till den gryende danska kolonin. Där är tanken att barnen ska lära sig av sina egna misstag, inte sitta i skolbänken.
Vi fick så fria händer. Det var ju bara, Tyngel var ju aldrig den som, nej du kan inte använda hammar, du kan slå dig på fingrarna, fanns inte på kartan. Det var bättre att man slog sig på fingrarna då så att man fick lära sig att sköta verktyg och så där. Det var helt tillgängligt för oss allting.
Skolan öppnar med 12 danska barn. Pia, en av pionjärerna i Småland.
Och det gick väl bra några månader så kom det oväntat besök från skolöverstyrelsen eller vad det heter. Så när de kommer in på området så ser de för det första inga barn, inga vuxna, ingenting. Och det nästa de ser det är så en man som kommer gående med mycket små shorts och en mycket långt hår och en pipa i munnen. Och efter honom kommer 11 unga utan kläder på springande.
hvor de lægte indianer og hvad det nu var. De målade sig med okker. De hittade okker i skogen i Vatsendrog. De skulle leve som indianerne gjorde, for det lærer man så mycket av. Så de lærte sikkert mycket. Men den her skoleøverstyrelse, människan, tyckte jo inte det var så roligt, så at det blev nedlagt med en gång. Förbud. Det er så får det inte gå till här.
Att skolan stängs gör inte att danskarna ger upp sin dröm om ett fritt liv. Skogen är stor och husen är billiga. Flera danskar kommer till området. Man startar ett kollektiv. Pia var 19 när hon lämnade en förort i Köpenhamn.
Jag hade en väldigt svår ungdomstid, pubertet och ungdomstid. Och kände mig rätt ensam och utanför. Först så tänkte jag Sibirien. Men det var ju hopplöst, för det var ju, där kunde man ju inte komma in. Och så tänkte jag Kanada, det var ju också långt bort. Men så var det blev Sverige.
Kring Töges hus i Kårehult börjar man snart fälla träd för att bygga nya hus.
Hade man liksom byggnadslov för oss?
Nej. Det brydde vi oss inte om. Alltså vi trodde ju att vi var fria människor. Vi bodde vid slutet av en väg. Och det kom aldrig andra än de vi ville skulle komma. Och vi gjorde som vi ville.
Det var ju mycket så i tiden där med Christianias bildande och där han också kände folk. Och de hade ju en liknande tanke som Töger att här skulle alla vara välkomna.
I kollektivet har man idéer om självhushållning. Och det som inte finns i skogen, det kan man hitta på soptippen.
Han lastade in fullt med skräp och unga i sin skåpbil och säkerhetsbälte och sånt. Det var det inte tal om. Satt han och rökt pipa och så gick vi loss på soptippen och drog hemma mycket mer än vad vi hade slängt. För där hittade vi ju kläder som var helt okej. Men tygen var väldigt, det var mycket liksom ta vara på jordens resurser och leva hållbart och sånt som, han var ju lite pionjär verkligen.
Danskarnas nybyggda hus ser ut som om de vore hämtade ur en fantasyvärld. Vissa har 8 hörn med torn i märkliga vinklar. Andra är helt runda. Och taken, de är gjorda av vass som det finns gott om på sjön.
Och så gick vi kvinnor, det var ju typiskt mans och kvinnor och jobb. Så vi kvinnor, vi gick bakom och samlade ihop alla de här strå och buntade ihop dem och rensade dem och slog ett snöre runt.
Töger har byggt en stor släde som man seglar med på vintern. Seglen är ett par gamla persiska mattor som man hittat på soptippen.
Så lassade vi på alla de här buntarna på släden och så kryssade vi hem. Det kunde gå väldigt snabbt. Det var jätteroligt.
Danskarna bygger en stor keramikugn uppkallad efter det danska progbandet Röde Mor.
Nej, nu kan det inte snabbt.
De skaffar höns, får, med tiden vildsvin och en get som heter Laban.
Först så bodde den ju i köket när den var liten. Och sen så när den blev vuxen så var det ju omöjligt att ha den i närheten. Och den bara pissade och den led hela tiden.
Hannes syster Rie minns den första tiden i Sverige. Stora middagar med de danska familjerna som övergick i dans över ängarna. Det daggvårta gräset under fötterna och stjärnorna på den mörka himlen. Men den första sommaren kommer inte vara för evigt.
Vi dansar över ängarna nere i Kårehult. Då tänker jag att vi säkert har haft de här blommiga klänningar och pannband och så. Och Frank längst fram med munspel och så hur vi dansade runt där i en lång rad. Och det var väl det här riktiga blomsterfrihets så. Och då kan det vara att jag till och med har varit så liten så att jag inte ens har förstått att det här som jag gör nu är det som blir ett problem sen. Alltså, jag kanske inte har mött svenskarna ens vid det tillfället. Och insett att det inte var så här överallt uppe i Sverige.
Området i Småland som de danska nybyggarna har gjort till sitt nya hem ligger mitt i glasriket. Här har varje ort med stolthet vuxit fram kring ett glasbruk. Det är ett samhälle där alla känner alla.
Ja, det var det ju på Yxanda. Alla kämpade ju för sitt samhälle. 80% av arbetarna bodde i glasbrukets hus.
Kalle Sänket arbetade på hyttan i den närmaste byn Åfors, ett par kilometer ifrån danskarna.
Det var ju helt annorlunda mot vad vi var vana vid här. Det måste ju vara levnadskonstnärer, sa vi. De hade ju, vad vi tyckte, ingen inkomst. De satt och spelade gitarr i skogen istället. På sommarna kunde det ju vara ett gäng som bodde ut på någon ny.
Han hör talas om danskarnas märkliga hus och bestämmer sig för att gå dit.
Jag fick reda på det ryktesvägen, så jag var på och tittade. Det var ju såna här höga, jättefina grejer av halm. Kanonfina hus, jättefint att kunna bygga det. Det var som gamla indiska tempel.
Och det är inte bara husen som ser helt annorlunda ut än vad lokalbefolkningen är vana vid.
En kompis till mig, han var och skulle fiska. Och så fick han ju se att det var ett land, ett jordgubbaland. Ja, fan, tänkte han, de har ju satt ut en fågelskrämma där. Och sen nästa gång man tittade, vad fan, han rör ju sig. Det var väl inte precis moderna kläder. Vad fan är det med dem? Är de flummiga eller vad är det? Vi tyckte ju...
Var du någonsin uppe och hälsade på där uppe och så vad de gjorde?
Aldrig någon gång. Jag tror inte det var någon som var där, vad jag vet. För de var så udda, tror jag. Jag tror inte de ville ha med oss att göra.
I närheten av danskkollektivet ligger en sjö och det finns en damm som kallas för Vattenfallet. Svenskarna får nu mer att skvallra om, för danskarna badar helt nakna. Pojkarna i byn skaffar sig nu ärenden till sjön för att fiska.
De kunde ju ligga där nakna, va? Och det brydde ju de sig inte om att vi gick där och fiskade. Och det tyckte man ju var lite märkligt.
Rolf är tonåring vid den här tiden.
Alltså, man fick ju nästan tanga sig förbi när man skulle. Så man sa ju både det ena och det andra då.
Men du gick aldrig upp och knackade på och frågade hej, vilka är ni?
Nej, nej.
Bland både danskar och svenskar började nu gå rykten om mystiska flygplan som svävar lågt över sjön. Och danskarna tror att det är svenskar som vi ser nakenbadare. Hanne.
Och det fanns ju en liten flygplats utanför hemmaborda. Så alltså de kanske var ute på en annan sightseeing, men alltså de tog sina rejäla lovar i luften över oss. Och där kunde man ju få span på en och annan naken dam kanske. Eller något intressant, jag vet inte.
Men ni tolkade det som att det var det de var ute efter?
Jo.
Svenskarnas förklaring till flygplanen över sjön är en helt annan.
Ja, nu har jävla knarket kommit till byn.
De menar att det är danska knarksmugglare.
Man hörde ju talas om det, var att... var plan som cirkulerade över där. Och
ryktet säger att danskarna säkert är narkomaner. Att flygplanen släpper ner deras knark på den spegelblanka sjön nattetid.
Kan ju tänkas. Sjön la ju nära där, vet du. Du kunde ju bara slänga ner till sjön och sen hämtas.
Det började gå fler och fler rykten. Och en dag när min styrpappa Frank, han var ute och gick förbi bruket, så kom en liten treåring på cykel och sa: "Dansk jävel!"
Den av Statens avtalsverk värslade storlockouten som gäller 28 000 sakomedlemmar, däribland 25 000...
I början har inte danskarna så mycket att göra med det svenska samhället. Ibland står en radio på i kollektivet, men de förstår ändå inte vad som sägs. Men det kommer snart att förändras. För Pia kommer tvingas in i det svenska samhället. Och de danska barnen kommer snart börja i svensk skola.
Jag bodde aldrig tillsammans med Tøe, och vi var väl inget par så på det viset. Men jag var själv och han var själv, och vi umgicks och sov med varandra ibland. Det var bara som det var, så blev jag gravid. Och han ville ju inte ha fler barn. Han var ensamstående med 4 barn. Han tyckte det riktigt. Men jag kunde inte tänka mig att göra abort. Alltså, det fanns inte på kartan.
Töger och Pias dotter Sofie föds med ett allvarligt handikapp.
Alltså, hon föddes ju med syrebrist, allvarlig syrebrist, så hon var nära att dö.
Och Pia, som knappt kan ett ord svenska, måste nu ha allt mer kontakt med det svenska samhället. En dag åker hon taxi till sjukhuset.
Så frågade taxichauffören mig, jag satt där med Sofie, så sa han: "Jaha, var får du pengar ifrån? Danmark eller Sverige?" Jag sa: "Hur menar du?" "Ja, är det Danmark eller Sverige som betalar för dig?" "Så det är ingen som betalar för mig", sa jag.
"Jamen, du måste ju få pengar någonstans ifrån."
"Jag får lön för att jag har Sofie, så får jag det som heter vårdnadsbidrag."
"Jaha, ja, vårdnadsbidrag, så du får från Sverige då."
"Ja." Det handlade om att jag var dansk och naiv och dum och vacker, tror jag. Där grundlades min misstanke mot att svenskarna tyckte inte om mig.
Ja, de såg ju inte ut som oss. Det gjorde de inte. De var inte så noggrant med klädseln.
I det närliggande samhället Eriksmåla går ortsbefolkningens barn i skolan. När Per Gunnar börjar i första klass i början av 70-talet blir han förbjuden att ens närma sig de danska barnen.
Mina föräldrar sa ju till mig liksom att de där skulle inte ha att göra med liksom. De flesta utav svenskar var ju ganska välfriserade, medan de hade liksom ett mycket längre hår som växte.
Danskarna hade sökt friheten och ett alternativt liv i Sverige. Men i mötet med den svenska skolan blev det något helt annat för barnen.
Jag minns att jag försökte ta en gunga, för jag ville gunga. Och då blev jag ju tillsagd direkt av de svenska barnen att det gick inte för sig. Liksom. De får inte du använda, och jag hämtar min stora syster och så här. Så man lärde sig ju fort att man inte var som dem. Det fanns ju ingen frihet i det. Det gick ju inte att säga att man inte skulle gå i skolan, utan det var ju skolplikt. Lite naivt att tro att inte barnen var utsatta.
Tøges dotter Naja, som gick i svensk skola från första till nionde klass, fick aldrig några svenska kompisar.
Jag kan inte huska jag någonsin hade en svensk vän, alltså lekkamrater.
Rasterna på skolgården utvecklades snart till ett krig med stenkastning och käppar.
Vi hade alltså deciderat krig i skolgården mellan danskar och svenskar.
Det var slagsmål, det var liksom stenkastning och jakt liksom, där man fångade in varandra liksom, och Nej, det var inget trevligt ställe, det var det inte.
Naja minns att rasternas krig på ett sätt var bra. För då höll man ihop.
På en måde var det godt, fordi så var vi alle sammen sammen. Alle danskerne.
Værre blev det, når hun var ensam med svenskerne.
Ellers var jeg meget alene, tror jeg.
På vägen till och från skolan blev hon knuffad ner i diket med brännässlor.
Blev skubbad på cykeln ned i grøftekanten med brännässlor när de cyklade förbi och dansk jävel blev det sagt hela tiden.
För Naja, vars mamma flyttat hem till Köpenhamn, blir Pia nu en viktig person under de tuffa skolåren.
Jag var verkligen glad för Pia. Alltså hon var sån en mor för mig. Så jag hade verkligen brug för en mor. Så hun blev min mor. Og så var det fint at bo sammen med hende.
På kvällarna nattar Pia Naja. Och Pia är den första som sjunger godnattvisor för henne.
Pia var den första der sang godnattsang för mig. Och puttede mig. Alltså jag kan huske att bli puttet. Jag kan stadig huske de sang hun sang. Det var langt ude i skoven. Jeg lå et lille bjerg.
Pia har svårt att lämna hemmet på grund av sin handikappade dotter Sofie. Och hon, liksom många andra i danskolonin, är i stort behov av pengar.
Oj, pengar, hur ska jag nu göra? Och så fick vi den tanken, jamen, familjevård, och så kunde det bli min inkomst.
På danska heter det familjepleje. Och det går ut på att en missbrukare får bo hemma hos en helt vanlig familj för att lära sig att bli fri ifrån narkotika. Familjen får betalt. Och det här det kommer bli en inkomstkälla för flera av de danska nybyggarna. En av de första missbrukarna som kommer till Småland är Lars. Han är i 20-årsåldern och kommer direkt ifrån gatan ifrån slumkvarteren i Nörrebro i Köpenhamn till skogen i Småland.
Jag visste inte var jag var, men så bilen vi hade kört upp i, den skulle så köra hem igen, så. Och så begynte det ju att kribbe lite i benen, och så sa jag ska fandme med tillbaka till København.
Lars är beroende av opiater, och Pia och Töge får nu betalt av Köpenhamns kommun för att han ska vara i en miljö där han kan bli drogfri. Och han slutar utan nedtrappning.
Alltså jag fick ju en cold turkey, som det heter. Och när du har prövat det så har du en jävla respekt för det lort där. Jag sov inte i 10 dagar. Nej, men de kunde inte fatta att jag låg och vred mig där. Så det är ju också en grund till att du inte så lätt faller tillbaka när du har prövat en cold turkey. Det är alltså något av det värsta, man.
Lars får bo i Pias hus, men på dagarna är han med Töger. Han beskriver hur de alla tre snabbt hittar varandra och liksom smälter samman.
Och det var också de här två dejliga människor som bodde med alla deras barn. De var så ett par. Men så smältade vi bara helt samman och de accepterade mig totalt.
Lars får följa med ut i skogen och Töge lär honom om naturen, fåglar och att äta havregrynsgröt i frukost istället för att knarka.
Det där med att vi möttes varje morgon utan gång havregröt. Han lärde mig att äta havregröt.
Lars blir kvar med Pia och Töger även efter sin behandlingsperiod.
Så det var ju så att vi blev ju förälskade i hinanden allesammen. Det går ju inte att vara en kärnfamilj i ett kollektiv.
Det går inte att vara en kärnfamilj och bo i ett kollektiv.
Och när människor möts så uppstår det ju følelser. Så vi begyndte jo at være lidt utro mod hinanden alle sammen og bolle med hinanden. Og selvom vi var frie hippier, og vi levede i peace and love, og hvad hedder det allesammen, med blomsterbørn, flower power, så funker det jo ikke, det der, når man begynder med sex. Det funker ikke i det lange løb.
Snart er Pia gravid igen, og når Lars og Töger åker ind til BB, då är de inte säkra på vem av dem som är pappan.
Så när barnet kom där så stod vi ju och lavede sjov där och sa: "Aj, han har din näsa, man." "Nej, det är skulle dina ögon, man."
Det visar sig att det är Lars som är pappa. Och pojken blir namngiven efter en provins i norra Indien, Kashmir.
Det var mitt barn. Och det är så Kashmir som han blev döpt.
Nere på byn går snart rykten om danskarnas kärleksrelationer i kolonin.
Kollektiv och dansk för dem i Åfors och omnejd, det var ju liktydigt med gruppsex. Alla tyckte att det hela var jättekonstigt. Vi var inte normala. Alltså, man kan ju säga så att vi hade ju en åt gången. Det var inte gruppsex. Men man kunde ju byta partner efter, som jag bytte ju partner. Jag tror ju många i Åfors också blev skilda, faktiskt. Det var inte bara vi. Men det var som om att de kunde inte ta till sig att vi egentligen var rätt så normala.
På den gula vägskylten som pekar mot Kårehult byter någon ut bokstaven R emot ett T. Kårehult blir Kåtahult. Och Lars och Pia, som är i behov av pengar, annonserar i tidningen och erbjuder städ- och hantverkstjänster.
Vi utför lite av varje. Ring. Alltså. Och där menade vi ju hantverk.
Och så när Pia tog telefonen så var det sådana snuskoder där.
Snart ringer det främmande män som stönar i luren.
Som trodde de skulle ha suttit den av eller sådär. Ja, ja, det var rå, man.
Vad tar du för fransk, vad tar du för svensk, vad tar du? Ja, det är en efter det andra. Så det var bara att lägga på luren, ingenting annat. Jag tror till och med vi bytte telefonnummer efter ett tag.
Och idén om danskarnas frigjordhet är inte någonting som bara drabbar de vuxna. När han en dag är nere och badar vid vattenfallet möter hon några pojkar.
Ja, det kom ett gäng killar från Åfors Eriksmåla här på cykla. Och så slängde de ner mina kläder på andra sidan vattenfallet. Så att jag var ju tvungen att gå upp naken.
Några av killarna åker iväg på sina cyklar. Men en av dem blir kvar.
Jag var bara 12 år och han var lite påflugen och ville ha sex. Och efter att vi hade slagit så sitter han helt anförd och ser ut som ett frågetecken. Så, ja, men alla danskar vill ju. Så han helt så här lite förtvivlad till mig att han, ja, men det här stämmer ju inte, alla danskar vill ju. Så han har ju han hört. Det var liksom att vi bara knullade och knackade, det var vad vi sysslade med så.
Danskarna är så många i mitten av 70-talet att de blivit ett samhälle i samhället. De har egna alternativa fester som de kallar för tehus.
Ibland kunde det vara 100 stycken i tehuset. Borden var alldeles fulla och så folk fick stå upp längs väggarna.
Yvonne är en av få svenskar som umgås med danskarna.
Det var just den här gemenskapen och man var aldrig rädd för att säga vad man tyckte och vad man kände. Och det var väldigt hjärtligt. Vi utvecklade oss själva helt enkelt. Det var det viktiga. Och att vi skulle utvecklas och acceptera varandra. Man skulle inte se ner på någon. Ja, det passade oss allihopa. Det var ett fritt sätt att leva.
Yvonne har nyligen flyttat till Småland med sin man, som är våldsam.
Jag kom till mitt arbete många gånger med blått öga och varje gång så hade jag gått in i ett skåp. Och det var ingen som sa, Yvonne, kom inte med den historien igen.
En dag sitter Yvonne utanför huset. Hon har just tagit körkort och köpt en bil. Den våldsamma mannen kommer ut och börjar förstöra bilen.
Jag gick runt bilen och loss. Och jag visste nästa grej är att han ger sig på mig. Så jag startade bilen och körde iväg till Kårahult. de var öppna och tog hjärtligt emot mig. Och jag kände mig hemma med en gång.
Yvonne har med sig sin dotter Nina när hon flyttar in hos danskarna. Och en dag kommer den våldsamma mannen gående mot huset.
Och då gick Lars ut och sa, här slåss vi inte. Och hindrade då min före detta man från att börja banka på mig. Jo, sen flyttade jag inte tillbaka.
Och jag kommer ihåg vägen, den här sista biten innan. När man kör ner till Kårahult, när man svänger av. Och så det här jättestora huset.
Att leva med danskarna blir en stor omställning för Yvonnes dotter Nina.
Och alla människor. Så mycket människor. Jag kommer ihåg att det var många som luktade unkensvett. Det här när det luktar svett så att det nästan luktar lök. Och det här med familj, det fanns ju inte, utan det var ju bara liksom klunga människor.
Nina lär sig snabbt danska. Och snart går hon tillsammans med de andra danskarna till byskolan i Eriksmåla.
Och så blev jag mobbad för att vara dansk jävel.
Av de danska barnen så hörde jag ju ibland att man hade gjort listor på den bästa dansken, och sen var det gradering på de danska barnen och ner.
Rie har sparat ett foto ifrån en julfest.
Och där dansar de svenska föräldrarna med sina svenska barn. Och sen är det inflikat med de här andra. Och man ser ju kontrasterna.
Det var verkligen hippies i full blomning.
Peter Leijon var ett av de svenska barnen.
Jag har sedan dess varit svag för kvinnor som är hippies, för det var många kvinnor som var väldigt, väldigt tjusiga, måste jag säga. Så man blev lite förtjust som pojk.
Under julfesterna noterade han att de danska föräldrarna inte alls uppförde sig som de svenska.
Ja, det kunde ju vara rulla runt på golvet eller ge sig på att springa hinderbana när man egentligen kanske inte kunde. Och det tyckte man ju som barn var väldigt roligt. För annars så var det ju mycket herrar i kostym och pomada i håret, och sen så var det damer i strikt damklädsel och sådär. Men sen kom det ju in folk som var i samma ålder och gjorde ungefär som vi barn gjorde.
På julfesterna anordnas julbasarer med paketauktion för att samla in pengar till klasskassan. Per Gunnar, ett annat av de svenska barnen.
De vanliga svenskarna liksom har köpt ganska fina saker och slagit in i paket. Och, liksom, och sedan så... Men det är någon som ropar in en dansk paket. Då liksom, och då är det ett väldigt kreativt skapat adventsljusstake då, i form av en sko. Med mossa i då liksom, och fyra stearinljus liksom, och... När den paketen öppnas liksom, så blir det alldeles tyst liksom, så här, på julfesten. Liksom, och det var som om luften gick ur lokalen. Liksom.
När man lever i två skilda världar, vilket man faktiskt gjorde. Skolan var en värld och Kårahult var en annan värld. Då måste man lite ställa om sig. För det var ju också så, upplever jag det, att om man inte var den här riktiga dansken som tillhörde, så kunde man ju få gliringar för det, för då var man ju en svensk.
En dag får en grupp danska nog av kriget på skolgården. Och de går tillsammans ifrån skolan, genom byn, mot skogen och hemmet.
De bara liksom gick därifrån. Nej, så här får det inte vara. De måste komma tillbaka. Det är inte meningen att de ska liksom gråta och gå genom samhället. Jag minns att jag följde efter.
Nu ser Per Gunnar danskarnas hem för första gången.
Det var liksom som att komma in i någon sagovärld liksom, någon hobbitsvärld liksom. Men det var som om man kom till en enda stor familj alltså. Alla var väldigt positiva och glada.
Per-Gunnar blir nära vän med flera barn i den danska kolonin. Och han trivs bättre hos dem än hemma.
Men det var ju inte så enkelt liksom att umgås med dem, utan man fick ju ljuga hemma liksom ifall man skulle smyga iväg liksom och träffa sina danska vänner då. Det påverkade ju mig så för resten av livet.
Per-Gunnar tror att hans föräldrars rädsla för danskarna handlade om narkomanerna danskarna hade i familjevård.
Man var rädd liksom för att människor skulle hamna inom drogmissbruk och sådana saker liksom. Och det var ju onekligen så att man hade ju behandlingshem.
Familjevården riktade sig främst till danska missbrukare från Köpenhamn. Men även svenska kommuner blir intresserade av den här behandlingsformen. Och i andra halvan av 70-talet kom även svenska narkomaner till danska familjer i Småland. Yvonne.
Vi hade bland annat en svensk i familjevård som hette Busse. Men han var läskig. Pia och Lars skulle åka till Köpenhamn på några dagar semester, och då så var jag ensam i huset. Och då gick han runt och sa: jag känner för att mörda någon. Jag känner för att mörda någon. Så när de kom hem så berättade jag det för dem, och så avhyste vi honom. Han var inte bra för barnen heller. Och så var det. Ingen fick komma till oss om de inte hade helt beslutat sig för att lägga av med knarket. De skulle vara rena när de kom, och de skulle verkligen ha talat om att de ville vara rena.
Familjevården är för många danskar som bor i området under 20 års tid en av de främsta inkomstkällorna. Hur den var utformad skiljer sig åt beroende på vilken familj missbrukaren hamnade i.
Alltså behandlingen var bara, vi var så natural. Men de fick en god gång kärlighet.
Lars menar att det handlade om att vara naturlig och att narkomanerna fick kärlek.
Folk de kunde bara vara där, så kunde de flyta in och så facede de sig själv. Och så hade man ju såklart naturliga samtaler som dukade upp bara.
Pia tror att hennes handikappade dotter Sofie var en del av stämningen hemma hos dem, och att det kan ha hjälpt missbrukarna.
Att den här lilla människan, hon satt där och var så vårdkrävande och handikappad, och så utstrålade hon en otrolig livsglädje. Också när hon hade ont, alltså hon var så fylld med liv, och hon kunde nästan inte röra sig. Och fick man kontakt med henne, så var det som att Gud hade löst dig i ansiktet. Alltså det var sådan. Man fick en andlig upplevelse med henne. Eller också fick man ingen upplevelse, för det bestämde Sofie. Och de som hon inte såg, de blev inte långvariga heller. För de trivdes inte och ville inte vara der och brydde sig inte om någonting. Så de försvann ju snabbt. Men de hon såg, de stannade. Och de fick det bra.
En av narkomanerna som kommer till danskarna för att få hjälp är Halvor, en ung kille från Köpenhamn.
Halvor, nu måste jag berätta långsamt, för då var han mycket tyst, mycket konstig, men världens godaste. Han sa: Yvonne, du snackar så hårt och så hårt. Kan du inte ta det lite med ro?
När Halldors tid i familjevård är över flyttar han tillbaka till Köpenhamn. När han en tid senare kommer tillbaka på besök till Småland så har han rakat sig och klippt sitt hår.
Nu började han få ordning på sitt liv och han var så lycklig. Och ja, vad bra. Jag blev glad för hans skull. Han är det var i familjevård i över ett år.
Stämningen var glad när de gick och la sig.
Och sen så nästa morgon så hängde han där.
Det hade Halvor hängt sig i ett träd. Och det tog oss väldigt hårt.
De fleste var jo arga på honom. At han kommer upp hit och tar livet upp. Så varför ska vi ha det? Alla hade pratat om att vara roligt att se att han är så glad. Men sen har jag ju lärt mig att det är vanligt. Men det visste jag inte då, att det är just sånt man ska se upp med.
Var det en naiv idé om att man kunde hjälpa människor på det sättet?
Ja, det var det. Det var det. Så det är ju väldigt, väldigt olika hur det har gått för folk.
Bland den svenska ortsbefolkningen i Småland har man svårt att göra skillnad på de som utför vården och de som får vård. Ryktet säger att de är knarkare allihop. Danskarna lånar ibland en bordtennislokal nere i byn. Och Peter Leijon minns en kväll när han kom dit med sin far.
Och då kunde det bli lite mystiska omständigheter i bordtennislokalen ibland. Jag vet, det var någon gång så kom vi dit. Då hade danskarna, som han sa, varit där och det var fullt med ludd över hela golvet. Det satt en kille och han såg inte ut att vara sådär jättemed. Så var det någon som drog iväg en stenhård pingisboll och den träffade honom precis mellan ögonen, men han reagerade inte. Och det där tyckte vi var vansinnigt kul, fast egentligen var det väldigt tragiskt. Han var ju verkligen borta, den här stackaren.
Rolf?
Det var väl egentligen så skulle de väl avvänjas där uppe. Jag undrar om det var tvärtom.
Bland svenskarna misstänker man att narkomanerna som kommer för att få vård hos danskarna inte alls slutar att knarka.
Det missbrukades nog en del där, så det gjorde.
Var det någonting ni märkte av?
Ja, man förstod ju att i alla fall att det var så. Va?
De utgick ifrån bara för att vi var... Nu räknade jag mig själv som dansk då. För att vi var danskar så skulle vi vara narkomaner. Då kunde man ju säga, åh, dumma svenskar. Alltså, för det var de ju. De var ju dumma.
Bland de olika danska familjerna i kolonin är det många som tar emot missbrukare i familjevård. Vissa har en nolltolerans när det kommer till droger.
Nere hos Töger så rökte de inte bra.
Men bland många danskar så gör man en skillnad mellan tunga droger och cannabis. Att vara ren från narkotika behöver inte betyda att man inte kan röka på ibland. Och Lars bekräftar nu det många svenskar misstänkt i alla år. Att danskarna faktiskt rökte hash med de som var i familjevård.
Vi rör ju oss hash, alltså. Det syns jag, det var inte något skadligt. Alltså. Selv har jag rört hash i 50 år. Alltså. Och dagligen. Oh.
Lars har själv rökt hash dagligen i 50 år, säger han. Och han menar att det löser problem och är helande.
Och det är liksom, det löste upp. Hvis man ryger där en god stämning och man bara avslappnar, så är det bara helande, vill jag påstå.
Ja, vi kunde ibland bjuda på en pipa om de mådde jättedåligt. Då kunde vi säga, vill du ha en pipa så att du lugnar ner dig? Det kunde vi göra.
Men tror du att de som skickade, de här myndighetspersonerna som skickade...
Danskarna, de accepterade, men svenskarna hade aldrig accepterat det.
Så det skedde under radarn då?
Ja. Svenskarna är mer... röker du hash? Är du narkoman? Om du säger Danmark, ja, ska vi fyra en fy? Ja, selvfølgelig gör vi det. Hash är inte narkotika. Alltså där är stor skillnad. Vi tog en pipa eller två och när vi allihopa spelade musik så kunde vi röka en pipa. Det var ju inte att ångorna låg omkring oss. Det var ju inte ett hash näste.
Yvonnes dotter Nina har inte samma positiva inställning till cannabis.
Jag har ju minnen av
många stunder både dagtid och kvällstid när de sitter tillsammans och ja, röker. Helt öppet och kontinuerligt. Jag vet ju vad afghan är till exempel. Det visste jag när jag var 5-6 år.
Ett av de andra barnen, Rie, vittnar också om den liberala inställningen till cannabis bland danskarna. Och hur det kunde påverka barnen.
Det var kakor för de vuxna och kakor för barnen. Som man fick veta vilken plåt. Och då var det ju naturligtvis något i de andra kakorna. Och det har ju handlat om hasch i olika... Ja, så. Jag vet, jag åkte med någon av kvinnorna på ett tåg. Sverige, Danmark, jag vet inte varför, så berättade ju den här kvinnan väldigt nogsamt för mig om hur vi skulle göra när vi kom över till Sverige. Och det var inte så att jag skulle göra det, men hon liksom berättade ju för mig var man gömde haschet i en kvinnokropp. Så den informationen blev jag delgiven i alla fall. Och jag vet efter några år när jag skulle åka med min mamma till Danmark och jag var jätterädd. Jag betedde mig så stressad för jag var så rädd att min mamma hade något man inte fick ha. Alltså jag är ingen förespråkare för hasch överhuvudtaget. Det ger skador på sikt.
Det var inte alla danskar som rökte på. Men bland de som gjorde det var missbruket utbrett, menar Nina.
I deras värld så är det inte missbruk att röka maja eller röka hasch.
Slappt av hemmen!
Vi fungerar ju, det är liksom, vi är inga drogmissbrukare. Vi röker bara lite maja. Och jag var jättearg många gånger och sa ifrån till min mamma. Och jag höll ju inte igen med vad jag tyckte.
Ninas mamma Yvonne.
Nina sa till mig att hon inte tyckte om att jag rökte braj. Och då var hon väl kanske 12 år eller någonting sånt. Men ja, jag rökte och jag hade inga ambitioner på att sluta röka braj. För det var inte någonting som upptog min tid 100%.
Men vad minns du vad hon sa då? Varför hon inte tyckte om det?
Nej. Ja, det var väl samhället. Hur samhället såg på det. Det gick ju snack in i skolan. Och det var inte så att vi rökte hela tiden. Vi kunde ta en 3 pipor om dagen. Och ibland inte ens det. Ibland hade vi inte braj. Vi ville inte däcka, vi tog en pipa och så gick vi ut och jobbade.
Nina och hennes mammas konflikter, bland annat kring cannabis, fortsätter. Och nu börjar Nina drömma om sin frihet.
Så började jag rymma. Det jag kände det var bara att när jag blir 18, då ska jag härifrån. När jag blir myndig, då kan jag göra vad jag vill. Och det var liksom, det var mitt mål.
–2019 är det 50 år sedan de första danska nybyggarna kom till Småland.
Alltså allt eftersom åren gick så blev ju även svenskarna mer vana vid danskarna och tvärtom. Så då liksom kunde det väl lugna sig lite grann. Med tiden började ju flera av de här danskarna också att liksom gå ut på regelrätta arbeten och såna här saker. Och då förstår man ju till sist att man är människor allihop.
Rie är ett av flera danska barn som bor kvar i Småland. Och hon betraktar sig idag mest som svensk.
Jag blev ju istället stel och tråkig. Ja, och andra har ju gått andra vägar.
Alltså jag har funnit ut att jag är dansk, må jag säga.
Också Lars har hållit sig kvar i Sverige och Småland. Men han väger bli svensk medborgare.
Du vet, jag är en riktig københavner, alltså, från Örebro.
Han har kommit fram till att han inte ens gillar den svenska kulturen.
Och egentligen så kan jag slet inte lide den svenska kulturen. Og jeg vil aldrig blive svensk statsborger.
Du har hört Dansk jävlar av Simon Moser och Emil Rothstein Christiansen, en samproduktion från 2019 mellan Sveriges och Danmarks Radio. Producent Magnus Arvidsson och Rune Spargertsen, slutmix Christer Orreteg. Programmet är gjort av produktionsbolaget Filt. Grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt.